Det här är P1, Sveriges Radio.
Kollaps i den breda parlamentariska kommittén som ska bestämma om public service framtid.
Här är ett helt nytt läge.
Kulturbråket med många ansikten. Vem bestämmer narrativet över vad som hände på Kulturhuset förra helgen?
Beroende på vilken media man tog del av så fick man ju helt olika berättelser.
Och som den militära övningen, nej jag menar skarpa insatsen eller rutingrejen. Ja, vad var det egentligen som hände på Gotland?
Det är klart att man hade velat ha det lite tydligare och rakare från början.
Du lyssnar på Medierna i P1. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till veckans avsnitt av Medierna. Ja, i veckan har det fortsatt läcka ut uppgifter från Public Service-kommittén som jobbar med att ta fram regler för Public Service kommande tillståndsperiod. Tidningen Journalisten kunde i veckan berätta att kommitténs arbete spruckit och att oppositionen kommer att reservera sig mot förslaget. Ja, det är flera redaktioner som jobbar hårt med att få ut så mycket som möjligt från Public Service-kommittén. Men kommitténs ledamöter och ordförande har inte velat säga någonting. Flest uppgifter verkar Jan Skärman fått ut. Han är för detta vd för TV4 och med i föreningen Oberoende Public Service som gjort sin egen skuggutredning och lobbar för ett bredare public service. Han skrev en debattartikel i Dagens Nyheter i veckan om flera av de förslag som enligt hans uppgifter kommer att presenteras om knappt 2 veckor. Vår reporter Erik Petersson träffade honom i veckan.
Det råder ju nu då en total konflikt och en total splittring mellan Tidöpartierna och oppositionen. Det här är första gången i public service-utredningarnas historia i modern tid som det finns en samlad reservation från oppositionen. Så det här är ett helt nytt läge.
Kan du börja om vi bara ska lite så förstå vad det är för typ av uppgifter? Är det handlingar du tagit del av? Är det uppgifter om handlingar?
Jag har pratat med ett stort antal personer, tvåsiffrigt, och det börjar med en etta, med personer som har direkt insyn i utredningen och personer som har indirekt information om utredningen.
Enligt Skärmans uppgifter kommer det förslag som nu ligger innebära ett minskat anslag till bolagen. Det kommer göras genom en minskad uppräkning. Historiskt har bolagen fått en uppräkning varje år på omkring 2% av sin budget. Men det kommer under nästa tillståndsperiod, som löper mellan 2026 och 2033, landa på en 3% uppräkning som kommer fasas ner till en 1% uppräkning mot slutet av perioden. Den genomsnittliga uppräkningen kommer enligt uppgifterna ligga på 1,8%. Då bolagen står inför ökade kostnader menar Skärman att det här i realiteten innebär en rejäl neddragning för public service budget.
Och jag tror att det som blir konsekvensen av det är omfattande nedskärningar.
Enligt uppgifterna kommer utredningen även föreslå ett ökat samarbete och helst en sammanslagning av bolagen mot slutet av tillståndsperioden.
Vad har du för uppgifter där rent konkret?
Jag vet att det är så. Entydiga uppgifter från de från varandra oberoende källor som jag grundar mina slutsatser på.
Utöver det här finns även uppgifter om att speglingsuppdraget ska förändras. Det handlar alltså om ordalydelsen kring hur public service ska spegla Sveriges befolkning. Enligt Skärmans uppgifter kommer bland annat inriktningen att bolaget ska verka för jämställdhet att strykas. Dessutom sätter utredningen ner foten i stridsfrågan mellan tidningsbranschens branschorganisation TU och public service, enligt Skärmans uppgifter. Det här handlar om hur mycket text SR och SVTs webbpubliceringar får innehålla. Och här menar TU att radion och TVn direkt konkurrerar med lokaltidningar när de gör omfattande textpubliceringar på webben. Och här kommer utredningen alltså enligt Skärman med, citat, hårda begränsande skrivningar om att ta hänsyn till TU:s kritik. Utöver det ska dessutom närvaron på sociala medier minimeras.
Man kan ju tycka att det här är nitty-gritty och småsaker, men lägger man ihop ett antal småsaker så blir det till slut en stor sak. Och det är det jag tycker jag ser. Jag ser ett mönster i varje detalj som går mot ett mindre krympt public service med ett snävare uppdrag. Och där är ju en sak som du ännu inte har ställt någon fråga om som är värd att ta upp, att granskningen ska bli mer omfattande. Man ska ta in externa analyser för att se bland annat om effektiviteten fungerar tillfredsställande.
Om vi säger så här då, just hur man ser på det här. Du är ju opinionsbildare i den här frågan. Finns det en risk att du ser liksom små förslag och ser mönster här som jag kanske mer präglas av vilka glasögon du tittar med än vad som står på pappret?
Så är det ju absolut. Men jag har ju samtidigt deklarerat väldigt tydligt att jag, vad jag står för. Och att jag vill slå vakt om oberoendet. Jag vill slå vakt om storheten. Jag vill slå vakt om ett ambitiöst mångfaldsuppdrag.
Hur mycket av uppgifterna som läcker ut nu är förhandlingstaktik? Och hur nära är vi det som faktiskt kommer presenteras, tror du?
Finns alltid, jag kan inte gradera, men jag menar, alla läckor läcker med avsikt. Och då måste man, tycker jag, som mottagare hålla sig väldigt liksom noga vid, är det jag får veta relevant? Är det sant? Och då landar jag i det här speciella fallet public service i att det här är relevant. Det är sant och det är viktigt att publicera.
Jag tänker just i ett så förhandlingsläge, här kan det ju finnas så ett spel i vilka uppgifter som läcker inför en förhandling som kanske sätter dem i ett annat ljus. Förstår du hur jag menar? Att det kan...
Men det är ju det som tillhör diskussionen i en demokrati. Min take på det är att det är bra att vi nu har en diskussion. Den representerar inte totaliteten och helheten, men det är lika legitimt att göra det här och nu som att vi som lydiga medborgare med kepsen i handen inväntar DN Debatt, offentliggörandet när utredningen lämnas över till ministern, så att makten har fått sätta infallsvinkeln på vad det är vi ska diskutera.
Och nu ska vi dyka ner i flödet och plocka upp några ostron till medienyheter från veckan som gått.
I förra veckan avpublicerade magasinet Filter ett långt, till synes heltäckande reportage om en nöjesprofil. Det som inte nämns i reportaget är att personen i fråga dömts för brott bara dagar innan artikeln publicerades. Och att personen dessutom är mitt uppe i en rättsprocess gällande ett annat brott. I fredags eftermiddag återpublicerade Filter artikeln, men då med ett tillägg. De skriver, brister i vår research innebar att vissa sakuppgifter inte redovisades, vilket fick till följd att relevanta frågor inte ställdes. Filters chefredaktör Mattias Göransson skriver att det handlar om en pågående rättsprocess som de inte vill berätta mer detaljer om förrän den är avslutad, på grund av medieetiska skäl. Han skriver också att han ber om ursäkt för det inträffade och att tidningen skärpt sina rutiner för faktakontroll. Han skriver till oss att han inte vill medverka i en intervju med medierna förrän rättsprocessen mot nöjesprofilen är avslutad. Umeå tingsrätt nekar SVT Västerbotten att använda allmänna handlingar fritt. I ett beslut från tingsrätten så skriver domstolen att SVT får ta del av materialet med förbehåll. Uppgifterna får inte användas så att målsäganden kan identifieras. Målsäganden får inte kontaktas av redaktionen. Dessutom skriver tingsrätten att om SVT inte följer det här så kan de straffas. I veckan gick tidningen Affärsvärlden ut med ett initiativ som väckt reaktioner. I en krönika skrev tidningens chefredaktör att Affärsvärlden nu kommer satsa på att granska det han kallar den gröna planekonomin. Alltså politiska satsningar på grön omställning. Det här var tidningen Journalisten först med att berätta. Men det som lett till reaktioner är att tidningen vände sig till läsarna för att finansiera hälften av det satsningen väntas kosta, omkring 2 miljoner kronor. Batteritillverkaren Northvolt menar att det här blir ett ypperligt tillfälle för deras konkurrenter att finansiera negativa artiklar om dem. Affärsvärldens chefredaktör Peter Benson säger till oss att så inte kommer bli fallet.
Ett 20-tal personer som lyssnar till ett panelsamtal på Kulturhuset som hastigt slutar med att en av panelisterna går ut ur rummet efter att N-ordet upprepats. Ja, det är till synes ganska lite dramatik i den händelse som trots det blivit veckans stora kulturbråk. Men vad var det egentligen som hände i det där rummet? Ja, det får man helt olika historier om beroende på vilken publicering och när man tagit del av. Hur kan det vara så att samma händelse kan skildras så varierande och sätta sig helt olika ljus beroende på vem som intervjuats?
Hallå, hallå. Stina Oskarsson. Jag är dramatiker och kulturskribent.
Mitt namn är Barakat Gabrauret, jag är författare och föreläsare och statsvetare.
Ola Wong och jag är kulturredaktör för Kvartal.
Mattias Rapp heter jag, tillförordnad redaktionschef och ansvarig utgivare på SVT Stockholm.
Martin Ågård heter jag, kulturredaktör på Dagens ETC.
Hallå där.
Och så Peter O. Nilsson, kulturchef på Sveriges Radio.
Hallå, hallå.
Där har vi ensemblen. Så vad var det då som hände? Ja, ingen av de här personerna har kanske exakt samma bild av skeendet. Nyansskillnader i upplevelserna har i efterhand skapat olika berättelser i medier som varit ingredienser till veckans kulturbråk. Men ungefär så här. Statsvetaren och författaren Barakat Gebrewariat och tidningen Kvartals kulturredaktör Ola Wong deltog i ett panelsamtal som leddes av Stina Oskarsson i lördags.
Vi är i rum för barn på Kulturhuset. Det är människor som sitter på kuddar eller små barnstolar i strumplästen för det är skoförbud där inne. Det är, 20, alltså det är kanske 25 personer i rummet. Alltså se scenen framför dig.
Samtalet handlade om kulturdebatter som skakat Kulturhuset genom åren. När publiken fick möjlighet att ställa frågor så var det en person som frågade om språkbruk och ord och då använde sig av N-ordet. Och därefter gjorde en annan frågeställare samma sak.
Det blev en hetsk stämning och vi hade vädjat till publiken att bara säga N-ordet istället. Inte att inte problematisera det utan att säga bara N-ordet. Vi alla förstår vad ni menar. Och till slut så valde jag att lämna rummet.
I söndags lade han ut en bild på Instagram från samtalet och skrev att han utsatts för rasism och kritiserade arrangören Kulturhuset för att inte ha ingripit.
Jag ville dela med mig av vad som hände så att alla visste hur det hade gått till och att ha diskussionen så som det har varit. Och jag ville absolut att det här skulle leda till principiella debatter och diskussioner.
Och debatt blev det när medierna hakade på.
Men vi såg Barakats inlägg, så vi hörde oss direkt, frågade om han ville kommentera.
Martin Ågård är kulturredaktör på Dagens ETC, som var första redaktion att skriva om händelserna på Kulturhuset.
Och då förklarade han att han inte tänkte ge någon intervju till oss, men att han skulle prioritera några andra intervjuer, bland annat med SVT. Stina Oskarsson fick vi däremot tag på, vi fick en massa citat från henne som vi tyckte var väldigt intressanta och som vi ville publicera ganska snart. Jag tyckte det var en bra story.
Och jag var jättestressad och omtumlad. Och så bad jag verkligen om lite tid bara. Så jag sa, okej, så fort jag sätter mig ner så lovar jag att återkomma, mejla mig hennes, det hon har sagt och era frågor, så återkommer jag så fort jag kan. Och då var vi överens om det. Och sen så publicerade de.
Och tänkte att Barakats eventuella kommentarer kan vi uppdatera med senare.
Och här går ju uppenbarligen bilderna isär. Men det blev en intervju med bara Stina Oskarsson som publicerades. Men blev då hennes version den som blev, så att säga, den allmänna mediesanningen?
Nej, jag tycker inte att det sätts ett narrativ av att vi publicerar en intervju med henne. Och dessutom vet inte jag heller om det riktigt är vår uppgift att reflektera över sådana saker överhuvudtaget. Vilka narrativ som sätts av att en människa får uttala sig.
Författaren och statsvetaren Barakat Gebrehariat bjöds in för en debatt på Kulturhuset.
Tätt efter hakade flera medier på och historien fick större spridning. Sveriges Radio, SVT Stockholm, DN Kultur och TT intervjuade Barakat Gebrehariat och fick kommentar från Kulturhuset.
När varken moderatorn för samtalet eller arrangören klev in tog han saken i egna händer.
Efter att det fortsatte så...
Och de här framställde ju också då Stina Oskarsson är ofördelaktig dagar.
Ola Wong på Kvartal.
Men Stina Oskarsson blev ju aldrig kontaktad för en kommentar. Och inte jag heller. Så det var ju noll nyfikenhet från den här redaktionernas sida att försöka berätta hur det faktiskt hade gått till i den här lokalen. Vårt jobb som journalister är att efter bästa förmåga försöka nå fram till sanningen.
Ja, bilden som sätts när de stora medierna rapporterar är att det är en hotfull situation i rummet. Och kontexten i vilket N-ordet användes är något som Ola Wong saknar i medierapporteringen. Han menar att det inte alls var ett rasistiskt tillmäle riktat mot någon, utan kom upp i en frågeställning från publiken om språkbruk. Han tycker också att medierna köpte kritiken mot Kulturhuset helt okritiskt.
När stora medier och framförallt public service, att man är så ensidig, det blir ju... Jag sätter bara ett stort frågetecken.
Men det han påstår i intervjuerna är ju hans upplevelse om vad som hände, så det är väl att söka sanningen.
Nej, men jag kan inte säga att någonting är fel. Alla agerar utifrån sina... sina intressen i det landskap vi befinner oss i. När media som gör anspråk på att vara någonting annat köper ett narrativ. Beroende på vilken media man tog del av så fick man ju helt olika berättelser.
Det som jag tycker har hänt efteråt är liksom kulturdebatten.
Mattias Rapp på SVT Stockholm.
Och det är lite... olika saker. Vi ville skildra nyheten och inte ge oss in i kulturdebatten. Liksom, typ så.
Men upplevde du att ni ändå hade den fulla bilden av vad det var som faktiskt hade hänt?
Alltså, fulla bilden är svår. Har man någonsin det om man inte har varit på plats? Men det var den avvägning vi gjorde.
Det är fortfarande så att vi inte rapporterade om det som hände. Vi rapporterade om att någon riktade kritik mot en kulturinstitution.
Peter O. Nilsson på Sveriges Radio.
Har ni pratat med Stina Oskarsson som modererade samtalet?
Nej.
Men hon som moderator kritiseras ju i det här första inslaget i Kulturnytt för att, citat, inte bryta in mot rasistiska tillmälen. Borde inte hon rimligen få bemöta det?
Det är ju Kulturhuset som kritiseras där. Alltså kritiken riktas ju mot Kulturhuset, vilket också var det som så att säga, inslaget handlade om.
Ja, men precis, men att hon som moderator inte bröt in.
Nej, men det tycker jag, som sagt, jag tycker vi rapporterade om det. Sen nämnde vi inte namn på alla medverkande, men moderatorn i det här fallet är ju representerar ju Kulturhuset och vi redogjorde för det.
Men du tycker inte då att hon rimligen borde ha sökt och fått bemöta det?
Jag tycker att vi hade med båda sidorna där i liksom vad Kulturhuset sa och vad kritiken i första ledet sa. Och sen har vi ju i den andra rapporteringen valt att ta med annan kritik också för att bredda historien eftersom historien fortsatt.
Efter de första publiceringarna skrev Ola Wång och Stina Oskarsson varsin text i Kvartal respektive Svenska Dagbladet om hur de upplevde hela. Ola Wång kontaktade också bland annat Sveriges Radio och påtalade att det fanns fler perspektiv som inte kommit fram.
Efter det så kontaktade de mig och det är bra. Och de försökte nyansera bilden så det var väl bra, men det var ju synd att Barakat då kunde få helt dominera med sin syn på saken i det första liksom dygnet när hela berättelsen sattes, så säger folkmedvetandet.
Barakat Gebrewariat håller inte med. Han tycker att Stina Oskarsson har satt narrativet för det här.
Det stämmer inte att hon inte har fått ge sin bild av historien. Hon har fått lägga ut texten i en rad olika plattformar.
Men att Stina Oskarsson och även Ola Wång, den andra panelisten, har intervjuats i flera medier, är inte det ganska rimligt?
Jag tycker det är rimligt. Jag har egentligen inga så här direkta synpunkter på det. Mina synpunkter är på att eftersom hon har fått stå oemotsagd i många sammanhang så har hon också kunnat sprida lögner och direkta felaktigheter.
Ja, alla tycks vara besvikna på medierapporteringen och ingen är riktigt nöjd.
Det är en storm verkligen, alltså, att befinna sig i det och att alla skickar sms och bilder och meddelanden och säger att han har skrivit om det, har du hört vad de har skrivit om det? Och det, är så här, det skrivs så mycket lögner och så mycket felaktigheter, men också liksom en form av karaktärsmord på mig som inte stämmer överens med hur jag de facto betedde mig. Det tycker jag också är förvånande och ja, alltså pressetiskt märkligt.
Så på vilket sätt har medierna misslyckats med sin rapportering, tycker du?
Jag tycker inte att de har tagit in tillräckligt många vittnen för att få en balanserad bild av vad som faktiskt skedde. Ja. Det är bland annat det som jag tycker att de har misslyckats med.
Så var då mediernas största misstag att de inte från början hade med fler perspektiv och att rapporteringen blev ensidig? Stina Oskarsson tycker snarare att medierna rätt och slätt borde ha skitit i storyn helt.
All kalabalik kring den här frågan skymmer sikten för våra verkliga problem. Det enda rimliga hade varit att ingen hade brytt sig. Så att hade man låtit bli det, bara sett att aha, och här ryckt på axlarna och tänkt jaha. Det hade varit det absolut bästa, så hade man kunnat prata om viktigare saker.
Sist här hörde vi Stina Oskarsson, dramatiker och skribent och i det här fallet moderator på Kulturhuset. De kraftiga smällarna över Gotland i söndags gick från att vara en övning till att bli en skarp insats för att till slut landa i att vara ett brådskande rutinuppdrag. Uppgifterna som Försvarsmakten har lämnat till medier under veckan har varit minst sagt röriga. Så hur väl lyckades redaktionerna hantera den här otydliga och knapphändiga informationen och göra den så begriplig som möjligt för sin publik? Vi börjar Alexandra Sannemalms reportage på redaktionen där allt började, på hela Gotland.
Ja, nej, men vi som bor på Gotland var ju väldigt många som hörde de här kraftiga ljuden.
Per Ulrich är chefredaktör på Hela Gotland. Det är de som först rapporterar om den här händelsen.
Vi pratade ju med både den personen som är kommunikatör lokalt här på Gotland som trodde att det var en övning och med flera personer som stämde in i det. De uttryckte sig ganska försiktigt kring att vi vet inte, men vi tror att det är kopplat till någon form av övning.
Och sen så kommer det uppgifter om att det skulle handla om en skarp insats.
Det var på måndagen som vi såklart ville jobba vidare med den här nyheten från helgen. Vi ringde upp flygvapnet då och fick då veta att nej, det var ingen övning utan det var en skarp insats.
Ja, och det är här någonstans som den här nyheten på riktigt får luft under vingarna. I princip alla nyhetsredaktioner rapporterar om den skarpa insatsen.
De höga ljudsmällarna berodde på en skarp insats av svenskt stridsflyg.
För att försvara Sveriges gränser.
Var det här en kränkning av svenskt luftrum?
Nej, det var ingen kränkning.
Längs vägen tillkommer små, små pusselbitar. Men trots det tycks informationen bara bli mer och mer förvirrande.
Enligt Försvarsmakten var insatsen brådskande, men rutinartad.
Så att ur den aspekten är det inget ovanligt.
En militärövning blir till en skarp insats för att skydda rikets gränser. Men svenskt luftrum har alltså inte blivit kränkt. Och insatsen är i själva verket ett brådskande rutinuppdrag. Vilket egentligen då är samma sak som en skarp insats.
Regeringen har kallat till sig Försvarsmakten.
Och det här, det leder i sin tur till rapportering om kritiken mot Försvarsmaktens kommunikation.
Försvarsmakten har från flera håll fått kritik för otydlighet i kommunikationen om insatsen.
Det var lite andra formuleringar kring vad som hade hänt, men fortfarande inte vad som hade hänt.
Per Ulrich på Hela Gotland igen.
Och det vet vi fortfarande inte faktiskt.
Och vad tänker du om det, att inte få reda på vad som faktiskt har hänt?
Utifrån perspektivet som publicist är att vi alltid vill ha reda på så mycket som möjligt och berätta så mycket som möjligt om vad som har hänt. Det är klart att man hade velat ha det lite tydligare och rakare från början. Men eftersom jag fortfarande inte vet vad som har hänt så blir det ju någonstans ganska svårt att recensera. Det kan ju finnas omständigheter som gör att de inte berättar det.
Så som medierapporteringen har sett ut i veckan, speglar det vad som faktiskt hände under söndagen?
Nej, men det gjorde det ju inte eftersom det liksom var lite olika budskap då och lite olika tolkningar.
Therese Fagerstedt är presschef på Försvarsmakten.
Men det här får bli det lärande exemplet. Det råder ju ingen tvekan om att vi behöver hitta balansen mellan det som är sekretess och det som är öppet och sen så naturligtvis koordinera oss.
Finns det inte en risk att det blir nästan till obegripligt när informationen ibland blir så knapphändig?
Vi försöker ju vara så tydliga som vi bara kan. Det här fallet var ju exceptionellt på det sättet att det blev rörigt.
För man blir ju bara extra nyfiken vad det är för något som faktiskt har hänt.
Jag förstår det. Men som sagt, det var ju ett rutinuppdrag. Det var ingenting som stack ut egentligen. Utan det handlar om att vi vill få ögon i luften.
Jag får ingen närmare svar.
Nej, jag blir inte mer konkret än så.
Som reporter som bevakar det här så tycker jag det är bra att försvaret liksom är tydliga med vad som händer. Att det vi gör nu är inte en övning, det är en insats som är på riktigt.
John Granlund är säkerhetsreporter på SVT.
Men sen behöver ju inte det betyda att det liksom är fara och färdig och att ryssen står utanför dörren. Å andra sidan kan jag väl tycka att det här har pågått i många år så det borde ju vara ganska välkänt.
Han säger att journalister har ett ansvar i att sätta sådana här begrepp i ett sammanhang och förtydliga vad det handlar om.
Jag är själv lite förundrad över att det varit så stor uppmärksamhet av det här.
Var det här en händelse som är överrapporterad tycker du?
Ja, nästan.
Hur borde man ha gjort istället?
Jag tycker naturligtvis att man ska rapportera om det och berätta om det. Och som reporter vill man ju få fram så mycket detaljer som det bara går. Men man kanske behöver dra ett streck också ibland och inse att ja, men det här var ett normalt rutinärende. Så har jag tänkt själv i alla fall.
De har ju varit självkritiska försvaret kring den här kommunikationen. Och då ska det bli spännande att se liksom, nästa gång om de liksom tajtar ihop sin verksamhet och kommunicerar bättre framåt.
Om vi får reda på vad det var för något som faktiskt hände.
Det får vi se också.
Reporter här var Alexandra Sannemalm. Sist här hörde vi Per Ulrich på Hela Gotland. Och det var allt från oss på medierna för den här veckan. Har du sett eller hört något som du tycker att vi ska titta närmare på? Tipsa oss på medierna@sverigesradio.se. Producent var Erik Petersson. Ljudet skötte Viktor Persson. Och jag heter Martina Pierro. Vi hörs igen om en vecka. Ha nu en riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.